There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Victor, jag ser att du har blivit extra brun.
Africans.
Nej, du har kommit från semester.
Ja, det är så sjukt. Jag kom hem från Kap Verde. Jag har precis återhämtat mig.
Ja.
Ja, jag har varit ju känslomässigt... Nej, men alltså, du vet, jag har inte varit i Kap Verde på 6 år för det första. Sen har jag inte varit utomlands på typ 3. Men nu vet corona allt. Mm.
Är du från Kap Verde?
Ja, precis.
Är du?
Ja, det är sjukt.
Är du... När kom du till Sverige då?
Jag fick veta nu. Jag har alltid gått omkring och trott att jag kom när jag var så här 6, 5 och skulle fira 6. Men, och det säger också ganska mycket hur lite min mamma och jag ibland pratar. Och hur mycket vi ibland pratar, men inte om de rätta sakerna.
Då var det egentligen 16, inte 6.
Nej, jag var typ 3. Alltså jag skulle fylla 4 när jag kom. Så jag var mycket mindre. Så jag hade bott här ett bra tag innan jag började skolan.
Vad är det som får någon att lämna Kap Verde och åka till... komma till Sverige?
Ja, alltså i dagsläget är det inte många som skulle göra en sån pryl. Men 1979 så gjorde man det. Dels för att Kap Verde var ju koloniserat. Det var ju så här portugiserna. Så Kap Verde var en av de sista så här som kolonisatörer släppte.
De pratade portugisiska,
eller? Det var mycket som släpptes där på 70. Det var ju liksom Angola, Macau, alltså som portugiserna hade. Vad hade de mer? Angola, Kap Verde, Guinea-Bissau, de hade Macau, Östtimor tror jag också de hade. Så de hade så här lite, och Brasilien naturligtvis också, men Brasilien kändes som att det blev ju lite tidigare. Nej, men lång historia kort, så då så det, man valde ju liksom, det blev självständigt 75.
Okay.
Så att Kap Verde var ett år gammal lektion när jag, eller ja, ett år efter jag föddes. Blev.
Hur många liksom, bor där?
Jag vet hur lite folk det är. Det är typ 620 000 typ.
Okay. Som Island ungefär.
Ja. Ja. Men det är 1,5 miljoner.
Ah, så lite.
Det är 1,5 miljoner i resten av världen. Men det betyder också att de flesta är inte födda på Kap Verde. Så att de är födda och sådär. Så att man lämnade ju det dels för... Inte för att det var fattigt i... Alltså utvecklingsfattigt. Så att det är ju fortfarande ett land som liksom när det gäller... Så här, nu vet, utveckling med datorer och sådana. Det är nu det börjar. Nu var det match där. När jag kom dit, det var så här, wow.
Är din pappa kvar där? Jag tyckte jag såg en bild på dig och din pappa.
Min farsa är kvar. Min farsa är ganska fantastisk. Min farsa har 23 ungar.
23? Ja,
11 killar har han. Och min mamma träffade min pappa. Alltså min farsa är en sån där...
Inte med samma kvinna?
Ingen dröm. Nej, det hade varit riktigt knap. Alltså det var ju... Alltså min mamma och dem, det var ju så här ett tjejgäng. Som, alltså min farsa är en sån där, du vet. Så det var ett tjejgäng, så han blev tillsammans med, han fick barn med alla tre och de var bästa polare.
Vänta. Är de fortfarande bästa polare?
Alltså, ja, och två av dem flyttade till Sverige, så att min mammas bästa kompis, det är min, alltså min syrra, min ena syrras mamma, det är min mammas bästa väninna. Och det är så weird.
Shit.
Men Kap Verde är inte som här, för det är litet. Alla känner alla.
Alla ligger med alla.
Typ! Det var liksom den moden. Och så det var så här, jag gick med en polare så här, som jag kände där, så här. Ja. Så bara var det en tjej så här. Han bara, ah. Och så bara gick de och så snackade de. De var skit så här. Jätte med varandra. De var så här, garva. Och vi hängde en hel dag. Så jag bara, ah, den där tjejen som var med oss. Han bara, ah, min dotters mamma. Jag bara,
dotters mamma.
Ja, han bara, min dotters mamma. För när hon gick sen så här. Jag bara, ah, okej. Okay. Han bara, nej men hon kommer och så här. Och så kommer en annan individ som också hade kommit i samma veva, men han var lite längre bort och så här. Och han bara, ah, han bara, min dotters mamma. Så blev jag så här konstigt.
Du bara, va? Det är min mamma?
Nej, inte bara det. Bara deras relation var så skum. De var ju så jävla, de var så jävla polare.
Mm-hmm.
Så jag bara, hur kan man vara så bra polare med sitt ex? Alltså, det, mm-hmm. Här det är inte, det inte så.
Det är vanligt här i Sverige.
Nej, inte på det sättet. Här är man ju så här, ja, men jag tycker att vi är vuxna och vi kommer överens bra. Och vi är liksom så här, men där
exakt,
var ju...
vi kommer överens.
Okay. Ja,
det är civiliserat, men det är inte jäkligt.
Här liksom, vi har väl en stadga som vi följer. Och liksom, så här, jag har min rätt och du, alltså, vi följer. Där de var så här, han bara, men så det var mer det här snacket. Han bara, men hur går det med den där killen då? Hon bara, nej men han är en sån idiot. Och det var så där snack.
Ja, och så bara, vi går hem och ligger nu.
Ja, det är lite så. Så jag bara, hej. Så han bara, vadå, gillar du henne? Jag bara, nej, softa. Så här är Sharaf i Sverige, du vet. Mm. De bara, hej, kör bara. Det är din.
Sharaf i Sverige. Hitta Sharaf i Mellanöstern. Sharaf i Sverige.
Sharaf, är du väl uppfostrad eller?
Nej, men Sharaf, det är samma sak på persiska.
Det blev så konstigt hur jag förhåller mig till Sverige. För i Sverige, det blev så konstigt, för att här snackade jag om Sverige som att här är vi så här, wow, vilken jävla heder det finns i Sverige.
Här är, var i Sverige dock?
Men kopplar du, så när man är i Sverige då, här finns inte så mycket heder. Alltså det finns inte, om liksom våra länder, alltså vi kopplar. Så att det var väldigt så här intressant hur de förhåller sig till sin värld. Men det var fantastiskt.
Var det länge sedan du träffade honom?
Han,
pappa.
Min farsa har inte träffat sedan 2016. Men innan dess, det var det jag ville komma fram till. Då hade inte jag träffat farsan sedan jag var 18. Mm-hmm. För jag var i Kap Verde mycket som barn. Typ jag hade det jävligt bra. Så min mamma, hon såg till så att jag åkte varje sommar. En månad, två veckor.
Men hon också kommer därifrån?
Ja, hon kommer också där. Ja. Men min mamma såg alltid till att jag åkte till Kap Verde. Så jag har ju liksom, jag är typ uppväxt både här och där. Ända tills jag fyllde 18. När jag fyllde 18 så blev jag skickad till Kap Verde för att jag hade gjort värsta grejerna, värsta rånet. Mm. Så skulle jag hamna i fängelse. Så då gjorde de det traditionella så här. You going back to your country. Du åker tillbaka till din land så du får uppfostras så att dina morbröder ska ta hand om dig. Lång historia kort. Jag kom till Kap Verde. Så kom jag dit.
Det beror på vilket land.
Hur gick det?
Jag kommer dit och bara uff. Då hade man lovat mig. Du ska vara i Kap Verde 2 månader tills du har styrt upp dig. Det första jag började göra det var att hänga med så här bänga snubbar. Kusiner och alla tänkte han är från Sverige, han har cash. Så alla hängde med mig och alla idioter utnyttjade mig som person. Och sen var jag var ju liksom, det var ju så kickerstiden, kungen, alltså kungsan, och du vet hur man var.
Paolo,
men det var det där illusionen.
Vad hade du gjort?
När då?
Alltså i Sverige för att bli hemskickad.
Vi hade gjort ett rån faktiskt på en post. Det finns inte poster längre.
Men ska vänta, vi... är det den i Akalla?
Nej, det här, jag är från Nacka så det här var den i Gustavsberg.
Ja, men ska vi försöka få en kronologisk timeline?
Nej, ja, vi kör Tarantino.
Vadå, pratar vi nu?
Kör Tarantino.
Kör vi nu?
Ja.
Jävla skurkar. Ja. Jag tror att vi chat.
Nej.
Du bara frågar om min resa.
Det är
sista. Nej, men jag tar tillbaka det här.
Rånet eller vadå?
Allt jävla solvårare. Alltså, hela... Nej, men shout out till er alltså, va? Mina grabbar.
Men vad var det för rån?
Nej, men det var vi.
Nu är jag intresserad. Nej, men jag ska underrätta uppslag.
Vi gjorde ett postrån i ett ställe som heter Gustavsberg. Och vi kom undan. Och sen en annan kompis åkte dit på det. Så där, men vi kom undan. Och sen så hade jag gömt en massa pengar i min källare.
Hur mycket?
80 000 ungefär. Och när man är 17-18 är det jävligt mycket cash. Det är mycket cash för hur gammal man än är, tycker jag.
Ja, men idag med inflationen, det är typ 500 spänn och sånt där.
Ja. Men typ. Och då var det redan förbestämt att jag skulle åka till Kap Verde. Så det var inte att resan dit var en konsekvens av det här. Men och då var det så här, min mamma, jag åkte ju dit varje sommar och sen så sa min mamma så här, men det, så här, det, hon bara, det känns mycket rörigt runt dig så här, och det är så mycket som händer och det är mycket poliser som ringer och de började liksom så här, hej, till Almeida så här, han har varit det, alltså, nej, men det bara blev så här och sen så åkte han dit den där polan.
Ni bodde i Akalla?
Nej, jag är inte från Akalla. Jag vet inte.
Nej, jag frågade om rånet var i Akalla. Aha, för det var ett postrån i Akalla när jag växte upp. Och det var folk i min skola som hade gjort det.
Det är fina områden.
Okay. Ja, vad är det de säger? Bara för att en åsna är född i ett stall betyder inte att det är en häst. Förstår du? Men men hur som haver. Och sen så sa hon så här. Ja, men då åker vi så där och då så tror jag på det kom fram på något höger eller vänster för den här kompisen, så här är det. Hans pappa och min mamma jobbade tillsammans på Nacka sjukhus. Okay. Så att han fick veta, Kim han har åkt dit och så där och han och Viktor det så min mamma blev så här, men på något sätt så kom det fram att jag hade att det var någonting struligt. Och i samma veva fick jag ett fängelsestraff på 3 månader också för någonting annat, någon så här häleri och stöld. Så att då sa min mamma så här, ja men du får fan åka ner till Kap Verde.
Men vänta, någonting annat?
Ja, men
precis. Vad var det då?
Ja, men jag var ju kriminell. Alltså, det var ju inte som att det där var en engångsförteelse, utan saker kom ju. Jag hade ju liksom blivit dömd till skyddstillsyn många gånger. Och till slut så sätter man ju ner foten. Skyddstillsyn, socialtjänsten, skyddstillsyn. Och jag var en jätteförvirrad pojke också som liksom bara någonstans hade så ont inombords.
Det här med att du fick åka till Kap Verde, var det någonting som svenska myndigheter var införstådda med på något sätt att det här skulle hända, eller vad sa det mamma bara, nu åker du?
Det är jätteintressant att du säger det, för att varje gång jag åkte så åkte jag liksom på min mammas bevåg. Men den här gången så var det att det blev någon form av deal med SOS, och jag hade ju en kontakt inom BUP, eller PBU som det hette då. Idag heter det väl BUP, va? Eller det heter BUP idag. Så att då var det, så jag hade ju alltid haft kontakt med myndigheter, så här, liksom, folk som fångade upp mig liksom, någonstans. För det var så här, man hade hopp om mig. Jag var liksom ett intelligent barn. Det gick jävligt bra i skolan när jag var i skolan. Så man hade liksom, det var så här, men Viktor är en kille som det har gått snett för att han har polare. Och så tänker ju alla om sina barn. Fast jag var ju djävulen själv. Så det var ju liksom inte bara att jag ramlade på. Så att ja, så att då blev det också att det blev en deal med SOS. Och jag kommer ihåg att man sa så här, men när du åker nu, så sa min mamma, han ska vara i Kap Verde i 2 månader, sa hon till mig. Men då hade hon gjort upp en deal med typ SOS att jag skulle vara där i 6 månader, och de pengarna som jag skulle liksom få som fick pengar, alltså vad heter det, normen, den som är på 4 000, det hade jag som fick pengar i Kap Verde. Så att det var ju liksom en jättekonstig grej att göra.
Och för det ska väl inte vara så, för att så normen absolut är ju att du ska vara i Sverige och ställa dig under arbetsmarknadens
förfogande. Nej, men det ska absolut inte vara så. Så att det som var så knepigt var att jag fick alltså SOS-pengar, så när jag åkte dit så hade jag 40 000 i Skodos, och det är 4 000 kronor varje månad. Plus att jag åkte dit med en massa cash. Jag var ju där i 9,5 månader, vill jag också poängtera.
Shit.
Jag fastnade jättelänge. Hyrde bilar, förstörde bilar och liksom, det var så här, verkligen.
Jag hade 4 000 mycket cash i Kap Verde.
Ja, 4 lax är ju 40 000 i skolan, så jag kan säga att ja, det är mycket cash.
Men jag fattar inte, hur följde SOS upp det här när du är där? Finns det någon sorts uppföljning om hur det går för dig?
Det vet jag inte riktigt, och jag tror inte att om jag liksom så här får killgissa, för att det är ingenting som jag har kollat upp, men det är en jätteintressant fråga. Om jag får killgissa så tror jag faktiskt att det var så här att man förlitade sig på liksom relationen med min mamma. Liksom så här, men, och så sa hon så här, men det går inte så bra för honom där och bla bla bla. Och sen så tror jag att min mamma på sitt eget bevåg valde någonstans att så här, nej, nu skickar inte ni mer pengar till honom. För att han liksom sköter inte sig. Och, så att jag tror att det blev stopp efter typ 5-6 månader. Och det var då, det är det här jag ska komma fram till. Det var då liksom man trodde att man hade knutit åt snaran för att jag ska börja sköta mig. Och jag rökte ju weed och sånt där som fanns. Så jag var ju liksom. Och då var min morbror, han bara, men han har inte fått några pengar på 2 månader. Men han lever som en jävla kung här nere. Alltså fattar ingenting. Och då började det, och det var då tappade min mamma det. Och då blev det ju också det här att jag, då tog de mitt pass. Man snodde mitt pass alltså. Och då var
vem,
det ju min morbror.
Okay.
Han bara, jag tar ditt pass, du åker ingenstans. För då började de haja att jag hade cash. Jag skulle kunna åka när som helst. Men jag tyckte fortfarande det var nice. Men när de tog mitt pass, då bara kände jag så här. Då bara, svek, man ljuger för mig. Fast jag var en unge som svek och ljög själv. Det där såg inte jag. Och förstod inte liksom min mammas ståndpunkt. Där hon hade till den här Lisen då, som var min socialsekreterare. Så här, men jag vill att ni skriver av Viktor från liksom så här. Han ska inte få någon hjälp på det sättet. När han kommer hem så ska han få liksom någonstans. Så får han åka på något ungdomshem eller vad fan som helst. För jag hade ju också varit på ungdomshem när jag var 15. Så jag började sköta mig från 16 upp i 2 år nu här. Det är rörigt. Ni hör ju hur det låter. Men så där i Kap Verde, väl i Kap Verde, då liksom bara kände jag så här, fuck this shit. Alltså, nu ska jag leva snabbt och ung och bli ett vackert lik. Och så här. Riktigt så här.
Hur var det när du kom hem igen då?
Jag ska berätta hur jag kom hem. Det här är helt sjukt. Så där så...
Fast jag stal ett segelbåt och segla hem.
Nej, gör du. Jag gjorde värst.
Låt mannen berätta hur han kom hem.
Jag bara gissa.
Vad är det för en sammanfattning?
Ja, det känns tryggt.
Stal ett segelbåt?
Va? Nej. Vi gjorde det typ. Nej.
Okej, nu ska jag inte göra Mustafa upprörd. Berätta allt från början. Hur kom du hem?
Nej, skön. Nej, jag gillar. Men jag... så här. Jag lallade runt där och liksom snackade inte med min mamma. Jag ville liksom... Jag tror att jag hade någon sån här silent treatment-grej för mig. Att jag ska inte snacka med henne. Hon ska inte säga till mig. Hon ska hålla på och svika mig och ljuga för mig. Så gjorde jag mig ovän med mina morbröder där. Så jag blev ju liksom... För mig blev min mamma så här persona non grata, du vet, jag vill inte ha med henne att göra. Och du vet, så kom jag ihåg att jag hade så här vid något tillfälle suttit och ätit. Jag var 17 här. Eller vad fan var jag? Så satt jag, kom ihåg att jag satt åt, och där har man ju liksom så här, man har någon form av, man har ju respekt. Så här, när man pratar med vuxen, så hade jag sagt så här, jag ska inte ha med er att göra mer, och så sa jag min mammas namn. Och man nämner, man säger inte sin mammas namn, alltså man gör inte, man säger typ mamma eller pappa. Jag bara, jag ska inte ha med Matilde att göra mer. Fick jag värsta örfilen och jag bara, och då bara blev det så här. Och då kom jag ihåg, jag bara, jag ska aldrig mer. Och så snackade jag aldrig mer med en av mina morbröder. Jag bara, snackade inte
för att han slog dig?
Ja.
För bara, du bara kolla, din pappa då, var han... Jag förstod inte det.
Ja, min pappa och min pappa var där hela tiden. Under den här tiden så var det ju... Min pappa har ju varit alltså en person som inte har varit närvarande som förälder. Nej. Så att min pappa rullade förbi alltid så här. När jag var på semestern i Kap Verde, jag träffade... Så han kom alltid så här, men hej, hur är det med dig? Och så liksom tog han med mig i sin bil och så gav han mig typ så här... pengar som jag egentligen inte ens behövde.
Ja, så ni bodde inte tillsammans?
Nej. Min pappa, de har aldrig haft en sån relation.
Okay.
Och sen så åkte han runt med mig så här, på ön och visade mig för sina vänner. Så här, det här är min son från Schweiz. För de visade aldrig, de kunde inte se skillnad på Schweiz och Sverige. Och folk bara, vad har han för klockor? Har de klockor i det? Så här, du vet, jag fattar ingenting. Så jag kommer bara ihåg att jag hade den här lite ljusare mannen än vad jag var. Min pappa är lite ljusare, och det är ju någon form av status i Kap Verde. Man får inte vara vit, men man får inte vara för svart. Kap Verde ska man vara någonstans mitt emellan. Det är liksom
lite som Sverige.
Man ska vara som Henke Larsson typ. Henke Larsson är från Kap Verde för den delen. Så att man ska vara lite sådär.
Är han adopterad från Kap Verde?
Nej, han är halv våffla tror jag.
Vad gör din pappa i Kap Verde då?
Min pappa, grej? Han är min pappa, alltså han är ju född ganska såhär med bra förutsättningar. Han importerar bilar och exporterar vissa grönsaker och frukt ut till USA. Och det är en jättebra förankring i USA. Min farfar var halv amerikan, halv portugis tror jag. Jag har inte träffat min farfar. Men det är något sådär, så att min farsa kommer från, så han har det bra där. Han är liksom, han vill inte flytta därifrån. Han åker till USA till och från och sådär. Jag har mycket syskon i USA. Jag känner för den delen bara 11 av mina 23 syskon. Så de andra, de här 11 som jag känner är liksom folk som jag träffar på ön. Och liksom så kommer en kille till mig och säger, fan, jag är din brorsa. Så sen han bara, hej då. Han vill inte liksom. Men så när jag var där nu då, så nu började det bli dekadent. Så nu hade jag varit där ganska länge. Och ni vet, när man är i ett land för länge, eller inte, när man är i ett land länge, då börjar man liksom adapta det landets mode.
Ja.
Så jag började bli liksom väldigt svart, och det är inget fel med det, det är inte det jag menar. Och jag var i den åldern där min mustasch liksom var mer än mitt skägg. Ni fattar? Mm. Ja, ni har ju... en rigorös skäggväxt. Så att ni fattar inte den grejen. Men jag då har ju aldrig haft det där skägget, utan jag hade mer en mustasch. Uh-huh. Så att jag var väldigt svart, och så hade jag liksom så här afro, så jag såg ut som en svart Saddam Hussein. Och jag kommer ihåg jag, så här helt så här, så här sotig indier såg jag ut som, och bara så här. Ja, och jag kommer ihåg, och sen så en dag så kommer jag ihåg att jag vill ha mitt pass liksom. Det var varje dag i typ 2,5 månader. Jag vill ha mitt pass. Han bara, får inte ditt pass och bla bla. Och de var ju så här. Så kommer jag ihåg att grabbarna som jag började hänga med, så här, de var så här, ja men nu kommer han, den där De Almeida. Man ser ju ofta folks efternamn också. Nu kommer De Almeida, så här, de bara, han som inte får åka tillbaka till sitt land. Han är så här utvisad, eller så här typ, nej men när man är utvisad, men så här, rapatiado. Det betyder att man är
utslängd kanske.
Expelled from your.
Men vad var liksom planen? Jag tänker, du får inte tillbaka ditt pass.
Planen var att jag skulle, alltså, ja, planen,
ja, men de
var
har ju samtidigt inte koll på det. Du verkar missköta det, så varför vill de ha kvar det?
Nej, men planen var att, ja men så här, det är bättre du missköter det här, din idiot, än där borta och liksom förstör din mammas namn. Så planen var att jag någonstans skulle rättas in i ledet och bli så här okej. Okay. Och man hade ju en plan. Nej, men grejen var att min mamma skulle komma ner dit också. Det var ju det, hon skulle komma ner dit, och så skulle man ha det här snacket med mig. För kapverdianer har någon form av snack. Man ska ha det här snacket med vuxna. Jag har alltid haft det här snacket med mammas vänner, min gudfar. Och liksom man sätter sig med en vuxen, och så sitter de och så pratar om hur du ska liksom. Och så det man gör är att man egentligen bara sitter tyst och bara, jag ska sköta mig. Och så är det gång på gång det här snacket som händer var 3 gånger om året.
Det där låter som när jag växte upp i min familj, svenska familj, och det var också så här snack. Det var liksom alltid så här monolog från Kristina, min mamma, där hon skulle berätta för mig hur jag ska känna igen det där.
Så man skulle ha det där snacket. Sen en dag så var jag ute och gick på stranden. Och det här med att man har den här moden, så jag började ju bli så slackig. Jag började ha deras mod. Och jag liksom så här, jag var inte svedig längre, utan jag var, jag kom så här. Och så att, rökte min cig. Vad fan är det här? Så jävla liv. Alltså, man har levt så länge, så ska man bli behandlad så här. Jag var typ 17 bast. Man så här, fan alltså. Ingen respekt liksom så här. Och sen så var det ju också på den tiden, jag är liksom 70-talsbarn, uppväxt på 80-talet, som hon gjorde ju hoppsparkar och så här. Så jag brukade gå ner till stranden och göra mina så här, vad heter det?
Round kicks.
Och jag gjorde tornado och så här. De bara, ah, där kommer han som kan karate, du vet. De gör ju inte sånt, de kastar en sten på varandra. Så där bara, där kommer han, europeen, så de kallar mig för europeen. De bara, el sueco, el europe, som kan karate, du vet. Så där. Så kommer jag ner och så bara går jag så här, och så bara hör jag någon som säger så här, men för i helvete, du måste ju säga till dem att de ska dyka och vara kvar under vattnet längre. Det här blir inte gjort. Och jag bara hör svenska. Och nu vet bara, och det bara svettas, och så bara vänder jag om. Och då ser jag en så här tvärblond kille. Han såg ut som han var så här, du vet, så här, vuxen kar, breda axlar, blont hår som han hade lagt i tofs. Och så hade han en sån här, som Björn Borg har, vad heter de?
Svettband.
Tennisvåfflan, du vet, den där. Så hade han, och så bara var helt svettig. Och så bara, farsan för fan liksom. Och så hade han, vad heter det, dykarutrustning i andra armen. Och värsta armarna, jag bara, wow. Jag bara, det där är en svensk liksom. Och så bredvid honom så stod det en gubbe som var så jättesmal, och man såg tydligt att han hade så alkoholisttendenser med röd näsa. Och bredvid den gubben då stod den större då så här, och säger så här, nej men nu lugnar du ner dig så här, och liksom, och det här var göteborgska då som de pratade. Och så ser jag liksom en båt som är i vattnet, och de är på land, och så ser jag liksom pojkar som liksom kommer upp från ytan. Och så liksom, och så ner igen. Så det är så här 10 små pojkar som dyker under båten och skrapar av snäckor. Och det här är en segelbåt på 25 meter. Så här lång, så här skit, så här fräsch och så där. Och jag kommer ihåg att det första jag noterade var en man som satt liksom, ni vet en segelbåt, så liksom går man ner och där nere finns. Så såg jag en man som satt och rökte liksom pipa så här. Och han
också svensk eller?
Nej, han var mer lik dig. Aha. Alltså han var, jag fick veta då att han var en kanadensare, så som kanadensare ser ut. Ja men så här, väldigt mörka svarta ögon, svart hår, och liksom de ser ut som fransmän.
Ja, fransk kanadensare,
ja, typ. Så där liksom satt han och så. No, I don't want that kind of behavior here. We have to do this faster liksom så här. och han blev ju min nemesis då, direkt, det kan jag ju säga nu. Och så kommer jag fram såhär, jag bara, tja grabbar, hur läget? Och de bara, helt ramsneda, de bara såhär, jag bara, tja, jag heter Victor, såhär, kallas för Virre, det var ju det jag kallades. Så jag kallas för Virre, jag är från Sverige, såhär, de bara, okej, okay. Och såhär, de var helt såhär, fan vad nice. De bara, kan du det här språket? Så jag bara, ja, men jag är härifrån. Och då ville de att jag skulle översätta. Och då sa de till mig jättesnabbt, och det var på plats, så såhär, vi har varit i Gambia. Vi har köpt en segelbåt i Gambia tillsammans med våran vän Sean. Och vi har köpt den här segelbåten och vi tänker att vi ska segla till Jamaica. Mm. Mm. Men problemet är att den här båten har jättemycket snäckor och det gör att det gör så att farten liksom inte går av sig själv och bla bla bla. Och de här pojkarna här liksom, de håller på och dyker för att ta bort de här snäckorna. Problemet är att vi kommer inte överens om det själva priset och de får ju för lite pengar och därav gör de inte jobbet med välvilja. Skulle du liksom kunna, jag bara, men vet du vad, så jag bara gjorde om hela löpet. Jag bara ger dem sina pengar. Sen hämtade jag några kusiner från liksom från mitt område. Det är kapfärd, det är så små. Det är såklart det är små.
Dina 23 syskon.
Ja men typ, det skulle jag kunna vara bra om vi då. Men så hämtade jag det och sen så fick vi upp båten på land och så liksom var det killar som skrapade av båten. Och under den här perioden då vi gjorde hela den här processen så blev jag vän med den här kralliga killen då som jag tyckte var det vuxnaste jag har sett och han var bara 21 år.
Mm.
Och han, och den här 21-åringen och sen den andra var, en var hans farsa. Och den andra var farsans polare. Och de här två var, de två gubbarna var sjömän. Alltså riktiga sjömän. De hade tatuerat ankare här och liksom så här. De var liksom riktiga sjömän.
Mm.
Och Robert Gustafsson heter den andra. Och sen vad heter, Ola heter han. Och sen Thomas heter den här killen då. Och så Sean heter den här kanadensan. Och vi blev polare under den här intensiva veckan som de var där. Tog jag med honom på liksom en vallfärd. Kap Verde är ju vulkanö, så vi har ju berg och sådär, så han ville ju klättra i berg. Det var en ung kille liksom som var ute med sin, som ville klättra i berg, han ville dyka, han ville åka till Egypten, till liksom, vad heter revet, det här barriär, han ville åka överallt och bara dyka. Det var det enda han ville göra. Så att vi liksom, så att jag visade honom runt och blev liksom någonstans hans guide. Och sen blev vi polare, så sa han så här, men vi ska ju liksom dra till Jamaica liksom. Det kommer bli så jävla nice och så där. Och jag bara, kan jag haka på? Han bara, ja liksom, det är klart du kan, bara du liksom. Men det, de var ju jättenoga med att du måste liksom ha ett pass om du ska med oss. Och där sprack det liksom. Så bara kom jag ihåg hur jag sprang hem en av de här kvällarna. Och så bara kom jag, så bara överallt bara letar. Och så till slut så bara hittade jag fan mitt pass. Då hade min morbror gömt den liksom bakom någon grej. Och grejen var att där låg inte den hela tiden, för jag var säker på att jag hade alltså så här, såna här vertina, det är, alltså, så, alltså hörnskåp.
Ja.
Och där visste jag att jag hade letat flera gånger.
Så de flyttade runt den?
De flyttade tiden. Runt den, de var den lilla kanaljen. Han ska nog inte hitta det. Så du vet, så till slut så prickade jag rätt. Det var bingo, jag bara yes. Så då tog jag, och då kommer jag ihåg hur jag packade min, ni vet de här Adidas-väskorna som är träningsväskorna, där det finns
tre zips.
Ja, men så här, de här långa av skinn. Mm. Skitnice. Ja. Så här, brun basketväska eller, ja, men så här, avlånga. Den packade jag ner, lite kalsonger, lite t-shirts. Sen lämnade jag resten som jag hade kvar där. Och jag hade ungefär 28 000 kronor kvar. Och det stoppade jag så där i pungen och så bara gick jag ner. Och så kom jag ihåg, jag hade med min kusin, så sa jag så här till han. Jag bara, jag ska dra nu. Och vi får fan, liksom, du får svära på att du inte får berätta för någon. Han bara, men du kan inte bara dra. Jag bara, jo. Så du bara kuttade upp mig själv med en kniv. Och han, och så liksom, så här gjorde en så här barngrej.
Det gjorde man när man var liten.
Ja, och vi var typ 17. Jag bara, du får svära på, om du liksom bryter den här eden. Då, liksom, han bara, jag svär på min mamma. Så han liksom, och då sa jag, efter en vecka får du berätta att jag har dragit. Han bara, okej. Okay. Gick ni ner och det var jättemörkt på kvällen, så så klättrade jag upp på båten. Och då insåg jag att när jag klättrade upp, insåg jag att det var första gången som jag var i båten. Jag hade hela tiden uppehållit mig uppe på båten. Någon gång kanske jag tittade ner, vi brukade spela Yatzy så här uppe på. Men jag hade aldrig riktigt varit inne i båten. Så när jag kom ner så han bara, så den här Sean, han var welcome. You are truly welcome here and we have some rules, you know. You cannot enter this side. That's where I live. And that way, och det fanns så fem hytter i. Små hytter i. Så fick jag liksom en hytt och jag delade med den här unga killen. Ja, så det är en 25 meters båt med en saxmotor. Så liksom,
vad är det?
Det är en motor alltså, en sax, det är ett märke. Det finns mopeder som är sax, alltså det är motorsmärke. Så saxmotor, det är också viktigt att poängtera vad, för vad som händer, vad som kommer skall här. Så vi hade en saxmotor, men den är också en segelbåt. Så om motorn eventuellt skulle liksom, man sätter igång båten och så puttrar man ju iväg med motorn så att man kan navigera sig fram. Sen helst så liksom tar man liksom passatvinden som den heter, den går ju liksom rakt över. Och den fångar man upp och så seglar man. Och det där är ju den berömda rutten för de flesta sjömän, att segla rakt över Atlanten. Det är liksom, det är en grej man måste göra som riktig sjöman. Och så över. Och liksom fånga det. Och så kan man ju liksom stänga, slå av motorn. Och så kan man liksom valla sig fram och liksom följa med vinden.
Det tar väl en månad att segla till över Atlanten, va?
Ja, det beror på varifrån du seglar. Men om du seglar från Medelhavet, höll jag på att säga. Alltså om du seglar så kan det ta sin månad. Men från Kap Verde till Brasilien ska det i regel ta 8-9 dagar. Mm. Nej, förlåt. 5 dagar. 5-6 dagar. För oss tog det 10 dagar. Så vi seglar och jag kommer ihåg, jag vaknade första dagen så här och bara, så här, och så bara röker jag på en, och så bara, så att ingen ser, du vet, jag har en sån här, så slänger jag, och så bara så här, shit, vad är det här? Och det börjar så här, magen, så jag går upp på däck och bara, de bara, haha, grabben, så här, du vet, de bara garvade åt mig. Så gav de mig någonting att dricka med salt i liksom, för att det ska balansera min mage, alltså vatten och salt, alltså så här, och du vet, sjösjuk då. Så ser jag så massa delfiner som hakar på, och de följer med oss i typ 5-6 dagar eller 3-4 dagar, delfinerna liksom, och så där. Och det är ju normalt. Så jag bara tyckte det var helt sjukt.
It must be the weed.
Ja, men jag tänkte ju det. Och sen, men sen så liksom, när han såg min weed också, den där,
hade de inget emot det?
Nej, men det var ju det. Han bara, you cannot use drugs on my boat. Jag bara, asshole. Han bara, you are asshole. Men, och han, men
är det
han
här var första gången du börjar få struktur?
Ja, det här var helt sjukt. Det var det sjukaste jag varit med. Men den här Sean då, han visade ju sig vara en översittare. Han hade ju en ganska speciell relation till svarta människor. Han hade liksom bott i Senegal, han hade bott i
speciell,
Mali.
Du menar rasist?
Ja, okay. Han hade en speciell relation. Nej, men alltså, svarta gjorde vad han ville. Så han var ju liksom, och jag tror inte det handlar om att man var svart, utan det handlar om folk som inte hade lika mycket pengar som hon. Han var tydligen rik och sådär. Så att han styrde ju människor med, liksom, så här, med att betala. Och jag kommer ihåg hur de pratade om honom. De här var ju dryckesbröder, många av dem, förutom den unga killen. Han var ju mer så här. Han hade ju liksom så här, han bara, fan, ska alltid bara pracka på folk, och jag gillar liksom inte man snackar ner människor och så här, och liksom, och han gillar ju inte liksom folk av annat ursprung och liksom, du vet
vad. Han var så svensk.
Va?
Det var väldigt svenskt.
Det var väldigt svenskt.
Alla är lika mycket värda på den här båten.
Ja.
Och det, Sean bara, släng honom över bord.
Och Sean klarade inte av att jag liksom kunde prata svenska, engelska och liksom portugisiska. Alltså jag var ju liksom belevrad och berest, vilket jag verkligen inte var. Men jag var inte berest.
Det var intressant, så han såg sina tillkortakommanden
i en liten pojke.
Ja, och det hjälpte inte att du var svart heller.
Det gjorde ju saken ännu värre. Så han bara, stop this goddamn music. Så jag brukade lyssna på någonting som jag inte tyckte var, alltså det, jag kommer inte ihåg vad jag lyssnade på. Men han, den här, han bara, nu lyssnar vi på reggae. Så var det så här, alltid något så här på Mali så här. Du vet de här, det fanns en så här reggae mix. Det är så white boy reggae. Det är ju inte så här
CB40.
UB40 red white. Sån där. Han bara, det här är bra reggae. Burning my family in my own direction. Kommer du ihåg den där?
Ja, det är bra musik.
Yes, I'm gonna be. Ja, det är bra, men du vet. Kommer du till en svart kille och säger, det här är reggae, de kommer bara, nu får du ta tända av här. Så får du sätta dem på Burning Spear eller något. Men summa summarum är, så att, då hamnar jag, men det är det här som är sjuka, grabbar. Efter 2 dagar, och det här är dagens sanning, att jag inte ens, som är då tjuv i genen, så här, att jag inte ens tänker på att jag ska gå ner i de här hytterna och kolla vad som finns där. Det tillkommer inte mig. Förmodligen var det också för att jag var väldigt sjösjuk och att jag kände att det här är en väldigt ny miljö för mig. Och jag ska vara helt ärlig, jag var skitskraj. För att plötsligt började land försvinna. Och det började bli så här blått, blått. Och så när jag tittade ner i vattnet så var det blått. Och så i vattnet var det så här olika nyanser av blått. Det betyder att det där mörkare kanske är en val. Sen fick jag ju lära mig att valar är inte där nere så mycket. Valar håller sig. Det kan vara en haj om man har sikter. Så att jag började bli väldigt så. Jag bara shit, då kom verkligheten ikapp mig. Jag bara min mamma ska veta att jag är död. Tänk om hon inte vet. Och det har bara gått 2 dagar. Hon får inte veta för som 7, 5, 6 dagar. Vi hade ju en deal. Kopplar ni? Så här, verkligheten började komma ikapp mig. Så jag tror att jag liksom bröt ihop där vid något tillfälle. Så här. Alltså, så kommer den där så här, fyllogubben. Han bara. Grabben, en sak ska du veta var att det här är bara en del av ditt liv. Det kommer bli skitbra. Men om du vill fortsätta gråta, gråt vidare. Han bara, hade jag inte vetat bättre så hade jag gett dig en sup. Men det får du inte, för det är bara en grabb. Drackar och gick och jag bara...
But maybe also reality was coming to you because it looks like this was the first time you were sober.
Yeah, actually, yeah. But I was not a drinker, actually. I never drank. Jag har aldrig druckit liksom, och det finns.
Men nej, men ni menar med weed också?
Ja, men precis. Nej, men också så här, så var ju att
rökte du på varje dag?
Nej, men när jag var på kafé så rökte jag, men jag hade ju inte så här att jag rökte hela tiden, så det var inte min state of mind att jag alltid var flummig. Det stämmer inte riktigt. Så där. Men det var något som tillkom sen, men jag hade ju liksom, jag var fortfarande väldigt ung och allt annat som var roligt i mitt liv var roligt i mitt liv. Jag var ändå ganska så här, jag hade en ganska fresh hjärna på det sättet.
Bara återkopplat till någonting så här, när man har, även om man är från ett annat land, men man åker tillbaka till sitt hemland, det brukar alltid bli det här fenomenet att man inte känner sig som en del i att man är från, att man är från Kap Verde. När du var i Kap, kände inte du så att folk liksom hela hade tiden en annan bild av dig?
Hela tiden. Och det är därför de sa det om den där europeen liksom.
Jo, men det är som om jag åker till Iran. De ser från 5 kilometer bort att jag inte är därifrån. Bara gångstilen avslöjar. Mm.
Och även nu när jag var där så här, man märkte direkt hela. Jag bara försökte också så här, typ, för att nu är det ju inte som förut var det ännu tydligare. Det var ju på kläder och sådär. Men nu så försökte jag ändå så här. Haja direkt. De bara såg på en snubbe. Han bara. Skitskum snubbe. Någon så här pundare. Han bara. Soft händer då. han var med mina kusiner så här, helt skarvad kille. Han bara, vill ni jag ska tvätta bilen och så där. Sen så bara, och alla var så här, de hade till och med en hade kostym på sig, de hade ett finklädd. Han hade bara en vanlig Ralph Lauren t-shirt och så här. Så bara pratade med mig, så var det någonting som fångade honom. Så han bara, på mig, så bara tog han tag i min hand och bara, han bara, vilka mjuka fina händer då. Jag bara, usch, han bara.
Det var en komplimang.
Ja, men det var typ så här, han bara. Sen bara kolla.
Vänta, vad var komplimang?
Ja, men jag tänkte att han inte har varit levt så slitsamt
ja,
liv.
Ja, men så kolla på mina fötter. Nej, men det var det sjukt. Han kollade på mina fötter och jag har ju så tofflor på mig, så det var mina så här.
Såg han på tårna?
Mina var svenska tår, du vet.
Alltså afrikanska tår, de sticker ut så här. Han var inte skor på sig ett tag.
Mina var ju helt så här. Mina var så här som små tassar. Han bara, fina fötter har du. Han bara, var kommer den här? Han bara, tänkte han ska inte prata med mig. Han bara, var kommer den här ifrån? De bara, han är från Schweiz. Han bara, vad har ni för klockor? Han bara, cool.
I like that Hanif is like, oh, soft hands you have. Tack. Thanks for the compliment.
Du nämnde att så här, tjuv i generna och allt det där och att det har varit knas. Tills du hamnar på den här båten verkar det som att det börjar komma någon sorts struktur. Där du inte dominerar omgivningen utan omgivningen precis dominerar dig. Bara att det kan att det är hajar runt omkring dig, du ser inget land, alla de här grejerna. Men du är uppvuxen i Nacka, det är Ektorp, eller hur? Ektorp är inte gangsta.
Nej, det är det.
Det är väl ganska fint. Så här,
Ektorp är en ny typ, kompis.
Så här, rent på papper förutsättningsmässigt.
Så borde jag inte ha de generna?
Nej. Eller generna kan man ju ha. Men miljön var i alla fall bra.
När jag sa generna så menar jag också beteendet. Men absolut, jag kommer ju från... Jag kommer från ganska bra, eller väldigt, väldigt bra omgivning och sådär. Men hemma hos mig var det ju liksom riktigt, riktigt knas. Min styrfarsa var alkoholist och sådär. Men jag tänker jag kommer till den, för det är ju liksom... Det blir ju också... Nu började vi ganska fel en annan
ände. Nej, vi kör Tarantino. Tarantino.
Men... På båten då, efter ungefär 2 dagar, kommer jag ihåg, så bara känner jag en otroligt stark lukt. Och jag vänder mig och så står en stor svart man bakom mig. Och han luktar liksom...
På båten?
På båten.
Hur kom han på båten?
Det är det här som är grejen. Han bara står där så här. Han bara, svart som synden håller på att säga. Men han var skitsvart, du vet. Och han bara tittade. Och vita ögon. Och han tittade på. Han som James Coffey. Har ni sett den gröna milen?
Ja.
Heter han James Coffey? Eller John Coffey?
Ja.
Så han bara. Och nästan så här, step aside boy. Han bara. Han bara. Vad fan var det han sa? Han sa. Jag glömmer aldrig egentligen de orden han sa. Men på svenska så blir det ju. För han pratade i kreol. Han sa så här, har du kommit bort? Men på mitt språk får en annan betydelse. Det har en betydelse av så här, hur illa ute är du?
Mm.
Alltså det blir så. Och det är en hotfull fråga.
Mm.
Det är så här, fan. Ja, men på svenska blir det konstigt. Men det är, så här,
är det förvirrad? Eller?
Ja, typ så här, ej, nu får du liksom, ej, är du förvirrad? Är du helt bortkommen? Men den är ställd på ett sätt som att så här, han förminskar mig.
Typ, och, are you lost boy?
Ja, typ så där. Typ, are you liksom... Och jag var så här, jag bara, och vem är du? Och så, han bara, så kommer den till. Smal, men gällröst. Grabben behöver kanske något att dricka. Och jag bara, fick jag i det här? Och jag blir helt... Och då är svenskarna där nere. Och så kommer det in en upp så här. Han bara, I told you guys not to leave that fucking room. Säger den här, vad heter han? Sean då.
Aha,
kanadensare.
Och då är de människosmugglare.
Mm-hmm.
Va?
Är det sant?
Och jag bara, och men så här ung i sinnet. Så för mig var det inte att jag tänkte människosmugglare. Jag tänkte bara, how the hell did these guys come? För jag tänkte, sen du bara slog de mig. Alltså jag fick ju inte vara. Så de var ju helt inlåsta i det där rummet. Så det var alltså två män, en från Nigeria. Den andra var från ett land som heter Guinea-Conakry. Nej, sa jag, en från Nigeria.
Uh-huh.
En från Nigeria, den andra från Guinea. Och de hade liksom fångats upp, förmodligen då i Gambia eller Senegal.
Fångats
upp, alltså träffa, alltså de fångats upp, inte fångats, men
jag vet modern inte. Slaveri.
Ja, men jag pratar konstigt. Så hade de gjort den här dealen och meningen var att de skulle över Atlanten och så skulle de, innan man liksom hamnade i Brasilien, så skulle de hoppa ner och så skulle de ta sig över, och det var en deal som de hade. Och jag var så här, shit. Okej. Okay. Men då pratade man helt, jag bara, ja, okej. Okay. Så då blev det någon samlevnad av alla de här människorna. Och nu var ju vi liksom, vi var rätt många.
Det är en freakshow. Två på smuggling, du på som smuggling, rymmer från Kap Verde.
Och jag som rymmer från Kap Verde. Så då började vi, och då också var det, så nu har vi varit 3-4 dagar och alla är där. Och jag har ju skitkul nu liksom har jag kommit med i matchen, kroppen är liksom inte, jag spyr inte, så jag liksom har en sån här sele, nu vet. Och bara hoppar i vattnet och bara, så här, nu vet, en sån här som byggare har, hoppar i och bara så här, bara skitkul, fiska barracuda, och det är liksom, det är kul. Allt det här känns som det är en månad, men allt händer på 2-3 dagar. Och sen så kommer domedagen när den här Sean är skitpackad och liksom kränker en av de här grabbarna, som en av de här männen. Det här är inte, det här är män alltså. Det här var, nej, och jag tyckte att den där 21-åringen var man. Det här var män. Det var så här karvade, så här riktiga. Och de hamnade och tjafs. Och han tog tag och han bara, alltså, jag kommer typ döda dig. Och han bara, no, men alla måste göra sin uppgift på den här båten. Vi liksom, en är kok, en lagar mat. Och ni, black people, sa han liksom, you have to goddamn it clean the boat. Och vi hade ju liksom att vi hade så flugfiskar. Ni vet flugfiskar, de är ju på... ytan.
Ja, jag har sett det en gång.
Och sen så åker de, och då varje morgon eller liksom varje dag så hamnar det ett antal på båtens
Super Mario.
Ja, men du vet, så flygfiskar. Ja, ja. Så då måste man ju städa av båten för flygfiskarna. För att det blir jättemycket fisk. Aha. Så att någon måste ha den uppgiften. Sen någon annan måste se till så att man skulle fixa någonting med relingen. Det var någon annan, och det ville typ den här unga killen ha, för att han visste så att man inte skulle fucka båten. Sen var det någon som skulle ha hand om saxmotorn, och det var en av de där gubbarna liksom, så olja in det. Och sen där Robert Gustafsson, han var ju typ kocken. Och han var ju den enda som var riktigt, riktigt sjöman, förstår ni? Han hade det där sjömansgrejen. Och han hade liksom så här saker för sig där han sa så här: ja, men det här ska göras och vi liksom... Och, ja, men så här sjömansritualer. Mm. Så det, liksom, det var på riktigt. Och liksom såg till så att vi fick en viss sorts kost så att inte vi skulle få skörbjugg. För att det liksom, alla skulle få liksom...
Men var de också med på människosmugglingen?
Uppenbarligen. Och ja, det var de.
Men det här också... är människosmuggling, som att de här, den här killsnubben från Nigeria, han ville alltså bli in, vad heter det? Insmugglad till ett annat land.
De var två.
Ja, två, ja. Precis. Men, så de var med på det. Det var inte att de hade tillfångatagits för att...
Nej, 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 ah, nej, 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 det här var ju deras deal. Ah, okay. Och det var, alltså de hade ju också, de hade ju, vad är det, 60 harpuner som skulle smugglas in.
Aha.
Så att du vet, i båten finns det ju liksom en sån här konserv, du vet, som man kan sitta på den. Och så kan man, alltså som en soffa, som en bäddsoffa, fast där nere finns det liksom plats för konserver, mat, det är skafferi alltså. Mm. Och där låg det liksom 6, 10 harpuner, 10 till, och sen på andra sidan låg det 10 till. Men det hajade inte vi förrän sen. Det hajade inte jag förrän sen. Nu har jag liksom börjat, så här, vad fan är det som händer på den här båten? Och det som händer är att han bara, ni måste städa ur båten. Och då får den här nigerianen, då har han fått en flip. Så att han...
Åh nej, jag ser vad som håller på att hända. Kör.
Fattar du vad han gjorde? Han bara, fuck these guys alltså! Han bara städade ur hela båten på riktigt. Allt som han såg som inte skulle liksom... Allt som han såg på bord, han bara kastade över. Alltså jatsi-spelet. Vi hade en så här, vad heter det? Nu heter det här, ja men så här... Så den där som var... En lägger så röd, blå... Ja,
fyra i rad.
Ja, Victor, i min fantasiväg så gick den här svarta killen och hämtade en harpun och bara sköt den här
tjaren. Nej, inte än. Nej, vet du vad han gör? Han kastar allt.
Det är inte en Tarantino.
Han kastar allt över bord. Allt över bord som är gjort av papper. Eller som är liksom, som han inte tycker. Allt som inte var kläder. Så han kastade sjökortet.
Nej, inte sjökortet.
Han kastade allting och då såg den där,
inte mitt pass.
Ja, mitt pass. Han bara, du sa ju den här. Han bara, why did you throw? Han bara, because I got tired of you. You only complain, so I just throw everything. Han bara, but you, the card. Han bara, jag kommer bara, the sea card. Så började de bråka och sådär. Och jag bara såhär, och jag tänkte såhär, ja men nu har han städat i alla fall.
I have a mind this meme, you know. Like with the black guy pointing to his head, if there's nothing here, then there's nothing to tidy up.
typ. Och då så hamnar vi i ett läge där vi var fortfarande, och sen så mitt i allt det här, jag tror att samma dag eller dagen efter, så går motorn sönder. Det var bara det som fattades. Så nu hade vi ingen sjökort. Motorn hade gått sönder, så han, den där ena snubben, gubben, han höll på liksom, hans jobb var bara för att få igång, och han kände sig stressad, och liksom när fixar vi motorn, så att båten fick liksom, som det heter, valla. Vi fick använda segel, men i och med att vi inte hade riktigt sjökort, så fick den här Robert Jakobsson, han fick göra det på...
Vad är sjökort för någonting?
Sjökort är alltså kartan. Det är den kartan du använder för att kunna navigera dig.
Okay.
Och sådär. Men sen har du ju naturligtvis liksom, man kan ju, man har ju, så han har ju sen radio, så att han började ju liksom såhär prata med andra, så man såg ju det dök upp någon båt lång, så man kunde prata och kommunicera. De bara, nej men använd den, ni vet, att man använder liksom navigationskoder eller vad fan det heter, för att liksom ta sig fram. Så vi började ta oss fram. Men utan vad heter det, saxmotorn, då gick ju båten mycket mer sakta. Och så kom det värsta jävla stormen. Det blåste som fan. Och det var mitt i natten. Jag kommer ihåg, jag var så jävla skraj. Jag kommer typ dö här. Och vid den här tidpunkten, då i min beräkning, nu har de fått veta att jag... Tänkte, min mamma, en vecka, hon visste inte vad jag var. Ingen visste vad jag hade tagit vägen.
Det är brutalt.
Va? Ja.
Det är brutalt.
Den var brutal. Ja. Och sen så kom vi... Började vi närma oss Brasiliens kust. Och då ser jag land. Eller jag tror att jag ser liksom, så här, ett streck. Så här. Jag bara, han bara, det där är Brasilien. Nu kommer den stora faran, säger han. Nu ska vi fan försöka navigera oss rätt så att inte vi hamnar liksom åt helvete. Jag bara, hur menar du? Jag bara, det åker rakt fram. Han bara, det är inte så jävla enkelt. Så då åker vi. Så att vi så här, åker in, och man är nojig för det finns mycket också, vad heter det, pirater. Som åker runt och hijack så här, lyxbåtar. mörda folk och ta deras båtar, alltså kidnappa, alltså mörda folk. Just i, alltså du vet, från Karibien och sådär. Så att det var mycket sådär, och det är då han bara, men vi är safe, vi har ju en massa. Då tar de upp alla harpuner, jag bara, vad fan är det här? Och då började jag haja, de här smugglar ju liksom människor och vapen, och det började slå mig då. Jag är inte så tiltad. Men så att jag började bli så irriterad, jag bara, hej, hur kunde du lura in mig i en sån här jävla grej? Han bara, you should shut the fuck up, you're just a black boy that came on. Och så började jag bråka med honom, så vi har värsta bråket. Och så, boom, så hamnar båten på en sandbank, mitt i bråket. Och ni vet, det är därför man behöver sjökortet. Sjökortet, den kan navigera dig fram och då ser du alla sandbanker som finns. Du vet, under vatten är det egentligen precis som man vänder upp och ner. Det är som alltså berg.
Ja, just det.
Så att, så att båten gick på en sandbank och den fastnade där. Och liksom, vi stod stilla och försökte få loss båten. Och motorn gick liksom inte igång heller. Så att båten var helt... Hade man haft en motor, då kan man ju liksom någonstans ingenting. Och sen ebb och alltså vattnet liksom... Och då båten så här,
tiltade.
Så vi var så här på en båt. Och jag bara, vad är det här? Och de här svarta killarna, de är ju livrädda. Han bara, I will die. Så han började, han satte sig upp i Allah, alhamdulillah. Vilket han också gjorde. Han bad ju hela tiden. Så han bad ju 5 gånger om dagen. Så det var inget konstigt. Men nu var det mer intensivt. Han bara, astaghfirullah. Och sen den andra, han är kristen. Så han bara, och jag bara, står där, jag bara, jag har ingenting. Och så bara,
jag är svensk.
Jag är svensk. Jag vill ha mina pannkakish.
Så att, jag är våfflad på vitt.
Jag vill ha en våffla. Jag bara, vad är det här? Och sen så började vi se små båtar som kom så här. Och då han bara, we have to defend ourselves. Och han är ju skitsmål den där Sean. Det är ju inte,
är det
så här,
Coast Guard, det är inte
Rambo.
Eller?
Va?
Coast Guard eller?
Vi trodde han bara, först trodde han att det var Coast Guard. Han bara, ja! Nu liksom. Men sen insåg att det inte var det. För det var så här 10, 15. Till slut var det så här 15 stycken små båtar som kom.
Oj, somalier.
Förstår du? Och då var det alltså men ekor.
För Brasilien ska
det var ja, vad gör de där?
Pirater!
Då hade ingen sjökort. Men då var det liksom, då var det en, alltså då var det 10 stycken identiska personer. Alla såg likadana ut. 1,30 med hatten på allihopa, skitkorta. Och så hade de en eka. Det var, du vet, det är en ekamotor med en ekabåt. Men jag måste ha motor på. Alla hade likadana. Så åkte de så här. Sen åkte de runt båten bara. Mm-hmm. Och de bara...
Alla,
du vet som i Fantomen, den där lilla Guram. Eller vad han heter. Heter han Guram? Guram. Den där lilla Fantomens Arkadash. Den där lilla tjurnun. De bara, hola! Hola! Och jag bara... Han bara, now you should make your move, säger han, Sean. You're the one who speaks Portuguese. Mm. Jag bara, nej. Så gick jag för, jag bara, senores, como estás, tudo bem? A gente está aqui. Ja, men ni vet. Så här. Och de bara, oh, claro, no problema. Somos pescadores. De är fiskare, du vet. Mm-hmm. Jag bara, hey, de här tjurna är fiskare. De bara, och då bara kliver han fram. Han bara, yes, my name is Sean and I come from Canada. Hit och det bara, håll käften, idiot. Och gör värsta scenen och de ogillar honom direkt. För han börjar liksom så här. Jag kräver att ni ska, men de hjälpte oss med lång historia kort. De liksom, ett stort rep. Det var någon som bara åkte hem direkt och hämtade ett stort rep. Det var fiskare alltså. Så att de hjälpte oss med båten. De boxerade in båten. Det var så sjukt att se hur jag liksom, hur vi, och då kommer jag ihåg att jag satt i min hytt och började liksom packa, för jag hade, ja, jag vill också säga att stämningen var ju inte så här världsbäst. Jag började säga, jag bara, jag har fått nog av de här idioterna. Så jag började liksom packa. Så när båten åker in, och då åker den in i Amazonafloden.
Mm-hmm.
Så att,
i deltan.
Ja, precis när Amazon, det här är Belém Pará, det ligger ganska långt upp i Brasilien. Så att åker in ifrån Amazonaflodens mynning, och Amazonafloden är jättesmutsig, alltså det är grumligt vatten. Åker in och jag har aldrig sett någonting så, alltså, än idag jag kan liksom bara säga med att blunda. Om man tar 6-7, jag vet inte hur många olika nyanser av grönt som finns, men alla nyanser av grönt som ni vet, och kastar dem på liksom en duk och bara kastar dem hej vilt, alla nyanser av den gröna färgen. Och sen så tar du liksom alla färger som du vet, turkos, lila, vinröd, och bara kastar den på den grejen. Så såg det ut. Det var så fantastiskt. Och det var helt sjukt. Alltså, och du vet, grönt. Och bara, och så bara... Det är så djupt. Och jag bara wow. Du vet, man har inte hört någonting liknande på en vecka. Fuck. Och så här, helt sjukt. Och sen så bara, kom ihåg att jag tittade ut. Då var det någon så här råtta som bara... Nu vet, så här, smådjur, kackelackorna var kaxiga. Förstår du? De bara, hej, vad är det? Så man bara, okej, soft, det var kack. Du vet, helt, så här, myggorna bara, du vet, kolla Sven, och så vidare. Så här, det är inte som våra svennemyggor, så här. Nej, men nu vet du, alltså, inga så här rönnedalsvisor, så här. Utan det här var ju så här på riktigt, helt kralliga humlor. Och sen, och så kom jag in, och så bara... När vi hamnar i den här lilla byn då, de liksom bara tar emot oss med öppna armar. De gjorde värsta jävla så här, maten, och vi kom in där och liksom, det var ingenting mer med det. Och sen så kommer jag ihåg att han säger till mig, den här svenska killen, han bara, vi måste liksom gå till någon form av så här, tull, säger han, du och jag. Jag bara, ska inte alla göra det? Han bara, nej, vi gör det bara du och jag.
Han är 21-åringen.
Ja, han bara, vi gör det bara du och jag. Så, här, så bara gick vi dit och knackade vi på så här. Och det stod så här, men kom tillbaka imorgon typ. Det var en sån här lapp så här. Om ni verkligen behöver mig så finns jag här borta typ. Så gick vi dit, så hittade inte honom. Och sen var det som att det liksom bara föll i glömska. Så kom jag tillbaka samma dag som vi, alltså, och då är det värsta bråket på båten. De här två svarta männen hamnar i luven med honom för att han ska ha betalt av dem, och det är mycket, alltså, värsta pådraget.
Kanadensarna. Alltså.
Kanadensarna. Uh-huh. Och det, alltså, det är riktigt, riktigt stort jävla bråk. Jag vet inte, men någonstans där på vägen så kände jag så här, jag bara fan, alltså jag tar med mig min väska. Jag bara kände det. Jätte så här, instinktivt. Jag tar med min väska och så började jag kolla så här, och då märkte jag också att de pengarna som jag hade haft, alltså det var typ, jag kanske hade så 5 lax kvar, så man hade tagit pengar från mig. Och jag var skitirriterad och jag gick iväg, och så var det en av de här små männen, en vuxen man, tog med mig någonstans, för att jag ville verkligen ha tag på någon som kunde, för att jag fick ju också veta, för nu vill jag hem redan nu. Då sa han så här till mig, han bara, om du kommer till en svensk konsulat eller någonting, då kan du ta dig hem. Kommer du till så här. Så det var ju det som var i min hjärna. Så jag ville liksom, jag började så här, nu, alltså, jag vill också säga, så här som jag pratar, så var det som att allting var så här. Jag var jätterädd nu. Nu hade jag kommit till insikt, alltså jag var så skraj. De senaste 3-4 dagarna var ju liksom en skräck för mig. Vi hade hamnat i någon jävla, plötsligt från värsta solen, så blev det oväder. Och jag trodde jag skulle dö där. Och sen när jag inte dog där så hamnade vi på den största grejen var ju den här prylen.
Sandbanken.
Ja, alltså jag gick in i någon grej. Och sen när de här två vuxna män ber, så blev jag så här, shit! Jag blev så rädd. Och jag kommer ihåg att jag grät och grät. Och bara liksom inte heller ville visa min svaghet. För jag var ju typ en ung man också. Nu vet hur man är så kluven i sin självkänsla. Så att jag blev så att när vi äntligen kom i land, så kom jag ihåg att jag bara, Nossa Signora de Gassa, Signora Maria, jag lovar, jag svär att jag kommer göra allt för att du sköter mig. Jag ska ta studenten nu, jag ska hem. Mamma, studenten, mamma, bro, det är för sent. Alltså du vet, jag bara, jag ska gå om. Och så kommer jag ner till båten igen och de är borta.
Alla borta.
Jag har dragit allihopa.
Mm. Hade du din väska med passet?
Jag hade min väska och jag hade mitt pass och jag bara stod där.
Men inte pengarna?
Inga pengar.
Nej.
Alltså jag hade 5000 kronor.
Mm.
Eller någonting sånt där. Och bara...
Alltså svensken också?
Alla. Hela båten hade
de
dragit.
De lämnade dig?
De bara lämnade mig.
Varför då?
De bara drog. Ryktet på torget, som det heter... Så var det att de här, de bara, no, Elistava kom med, och de blev rädda för någonting som hade hänt. Och någonting hade hänt med de här två svarta männen där. Alltså jag gick iväg. Det här bråket var ju för mycket för mig. Jag gick iväg och jag tror att de trodde att jag faktiskt skulle hämta polisen. Aha. Det var de trodde. Och jag tror att de här männen, om jag ska vara ärlig, jag tror att de smugglade mer än vapen och människor. Jag tror att det var mycket mer än så här. Alltså. Det här var inte så här helylös personer som jag beskriver dem som. Utan det här var ju liksom män som hade med sig sin son. Alltså, förstår ni vad jag menar? Ja. Alltså det bara kändes som någonting helt annat.
Kan det vara en mängd narkotika? Vad skulle det vara annars?
Ja, men jag tänker narkotika liksom.
Mm. Fast Sean sa ju ingen narkotika på min.
Nej, Victor skulle inte ha någon narkotika.
Nej, de här blå ögonen ljuger aldrig. Nej, men kopplar ni? Så att, och det här är ju någonting som är eftertanke nu. Men när jag står där i stunden så bara kände jag så här, ej, vad händer här? Så att jag hänger lite där 2 dagar efter. Men jag har ju den här som det kallas spidente. Jag har någonting, alltså du vet, någon go. För fortfarande är du så här ung. Kap Verde, nej förlåt, Brasilien var ju typ i landsorg. De hade ju en, vad heter det, rallyförare, Ayrton Senna, som hade kört ihjäl
sig. Ja, jag har sett dokumentären om honom.
Han hade ju kört ihjäl sig.
Mm, jag minns det där.
Så att han hade
vilket år är det här?
Det här är 90...
När var Senna dokumentären?
94 tror jag, 92, 93, någonstans där. För att jag var 18 när jag åkte och jag var borta i Kap Verde 1,5. Ja, det här är någonstans 92. Man kan kolla. Men Ayrton Senna, så att Brasilien var i en landsorg. Och sen tror jag att det var någonting med fotboll som det alltid har med att göra i Brasilien. Det är antingen högt eller lågt i tak. Om de har förlorat eller inte. Så att, och sen så var det liksom... Så att jag tar en Greyhound-buss, åker in till Brasilia, åker in till den här staden. Och där, det första jag träffar på när jag kliver av, det är en rödhårig, vad heter det, kille från Nya Zeeland. Han bara, hello, my name is Eric, where you from, man? Helt weird. Så jag bara, hey. Han bara, do you like narcotics? Jag bara, well, let's discuss. Och sen så bara...
Very soft hands you have.
Det var en 24-årig, helt rödhårig, fräknig, ginger och blåa ögon. Så här, liksom, han bara, I've been here for 4 years, man. Jag bara, damn! Det var så skönt att prata engelska med honom. Han bara, I've been here for 4 years. Han bara, I'm gonna take care of you. Och då var det hans grej. Han hade liksom luffat runt i Brasilien i 4 år. Rymt från sin stad. Och åkte runt på olika hamnar.
Vad var han? Amerikan?
Nej,
Nya Zeeland.
Åkt runt på olika, gått runt på olika båtar och gjort så här jobb åt dem och får dagspenningar. Så att vi bodde nu på, så han och jag flyttade ihop, eller inte ihop, han bodde redan. Vi fick ett varsitt rum där han redan bodde.
I Brasilien?
Ja, det här är Brasilien. Brasilia. Och här gör det att Brasilia är Brasiliens huvudstad.
Mm. Ja, jag vet. Men det är mer så här tekniskt huvudstad.
Ja, men det är så sjukt. För jag bara så här. Jag bara, jag vill åka till the capital. De bara, du är. Jag bara, nej. Men sen hur som helst. Han och jag hamnar där. Så vi är där i typ några veckor. Sen drar jag till, tar en Greyhound-buss. Åker till São Paulo med honom. Sen åker jag till Rio de Janeiro, Fortaleza. Alla de här. Och jag bara, är i Brasilien. Och liksom, vi lever dag för dag. Och allting bara gungar på och så där. Och så... har de också i Brasilien en gång om året, i alla fall då, där de åker runt och tar fast barn och tar med dem till sopstationer och dödar dem. Mm-hmm. Så gatubarn,
för alltså de gatubarn, för de ska rensa dem på gatubarn.
Så jag kommer ihåg att jag stod där och då så kommer en kille och han säger så här, whatever you do,
gatubarn.
Han bara, whatever you do, don't give them anything. Jag bara, nej, jag är nu, jag är här där, typ. jag är inte soft. Så han bara går iväg så här. Då är det en liten unge som... Jag sitter och käkar. Och bara käkar en hamburgare. Och han bara tar fram en ketchupflaska och bara... Mm-hmm. Så en liten pojke. Jag bara... Ta den! Jag var det din! Han bara... God damn it, sen bara kommer det skitmånga så de bara robbar mig. Så jag har en silverkedja också som jag var jävligt stolt över då. Sen tar min silverkedja, jag blir typ robbad.
Alltså barnen?
Barnen, de var skitsmå, de bara hoppar, de bara drar. Jag bara, hey! Och så kommer han kör, han bara chas, typ sådär. Så här, och du vet. Och sen så i samma veva så kommer det sådana här poliser chocks, eller som de heter, troppade elits.
Just det, troppade elits.
Ja, då kommer de. Och de bara, bam, 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 bara tar barn och kastar in dem i vad heter det, i sina Humvees typ. Och bara kör iväg med dem och så typ. Och då får man ju veta att
det
de
är
har
som, det. Det är så som Sverigedemokraterna vill att vi polisen ska jobba.
Ja, ja. Och liksom, och där stod jag. Och då hamnade jag i någonstans. Polisen, han bara, okej. Okay, han bara, du blev utsatt för ett rån. Han bara, vad vill du göra? Så jag bara, nej. Så här, så då tog han ju någonstans mitt namn och var vi uppehåll oss. Han bara, vi återkommer till er. Jag bara, okej, tänkte inte mer på det. Så då går vi tillbaka till vårt pensionat, nya pensionat som vi bor. För Brasilien har ju de så här, en familj kan ha liksom en liten pub. Och sen har de liksom rum som de hyr ut. Så att det är istället för hotell så är det små pensionat. Och det är familjeägt. Yes. och någonstans så bara... Så jag kommer ihåg, det är så sjukt. Blandade grejer. Kommer ut så här ibland. Jag kommer ut en dag på morgonen. Då bara ser jag en liten pojke som bara springer. De bara, stoppa tjuven! Då är det en liten gatunge som bara springer med en väska. Så ser man en kvinna som tar fram... Och, du vet, de gör såna här. Du vet, när man... Så här, svarta kvinnor har ju ofta så här när de maler majs. Mm. Så här, dum, dum, dum. Hon bara tar den och bara... Alla hoppar på den där ungen och bara slår sönder honom. Och det är liksom sån, det var såna grejer som man såg. Och så blev jag kär i en, jag blev kär i en prostituerad, det är standard. Det var den, det huset, de hade en dotter då. Aldrig sett någonting så vackert. Hon bara, jag älskar dig. Så jag bara, jag med, jag älskar dig också. Men sen insåg jag, hon blev, jag var typ kär i henne. Vi var ihop. Sen insåg jag att hon hade så mycket farbröder. Av olika liksom ursprung. Hon var kines. Hon bara, jag bara, vem är han? Hon bara, hon är så här, indisk kines. Hon bara, vem är han? Det fanns ju många, så de bygger ju mycket så här, kineser och så här, i sådana här länder. Så hon bara, jag bara, vem är han? Hon bara, nej, det är min uncle. Jag bara, okej. Okay. Han bara, hola, hola. Så bara gick jag. Sen bara kom en helt vit så här, typ, så här, italienare. Hon bara, det är min uncle också. Jag bara, sen han bara, idiot, hon är ora. Jag bara, blev helt förkrossad blev jag.
Och då kommer... Du har verkligen gått livets hårda skola.
Ja,
har ni sett City of God?
Jag blev kär.
Ja. Filmen City of God. I'm imagining you living in the film City of God.
Men här gör du. Och sen så kommer den här polisen och ska liksom den här anmälan han ska ta upp. Och vad som jag förstår, han tar inte den här anmälan för min juridiska rättsskull, och det är inte det, utan han vill ju ha cash.
Mm-hmm.
Så han kommer så han bara, signor, han bara, okej, okay. Eftersom han har ju sett mig med en vit. Han bara, vem är din vita polare? Jag bara, nej, det är någon snubbe, jag vet inte, han heter hit och dit, höger, vänster. Han bara, och du då, hur har du, han bara, du mjölkar han på pengar va? Jag bara, nej, jag är svensk. Han bara, ja. Men vem är din vita polare? Jag bara, jag är svensk. Jag bara, sueco. Han bara, får jag se på ditt pass? Så jag tar ju fram mitt pass, du vet. Han bara, hur kom du in hit förresten? I landet? Jag bara, nej! Jag bara körde min story direkt. Som jag berättat för alla under de här månaderna. Jag bara, nej! Jag träffade några svenskar i Kapverde. Sen vi kom hit, sen du vet, jag vill inte berätta för mycket. Men, i alla fall, hit och dit, höger, vänster. Han bara, okej, och vilken stad kom... Alltså, hur kom ni liksom... Jag bara, nej, vi kom in i Belém där och sådär. Han bara, okej. Vad är din stämpel då? Ja, nej, sen han bara, vad heter båten? Jag bara, jag vet inte. Och det kom jag på. Båten hade inte ens ett namn. Alla båtar måste ha ett namn. Jag kom på det också. Jag bara, just det, jag vet inte. Han bara, vad är din stämpel in i landet? Jag bara, jag har inte. Han bara, okej, hur länge har du varit här? Jag bara, jag har varit här sen typ februari. Han bara, okej, och nu är vi inne på juli.
Juli?
Ja. Han bara, du har varit här i typ ett halvår. Och nu har jag ändrat karaktär. Från att ha varit i Kapverde där man blev som Kapverde.
Men vänta, har du inte kontaktat din mamma alls?
Just det, det var det jag glömde att berätta. när jag kommer till Fortaleza så bara tar jag upp luren. Jag bara, ja det var inte en sån lur på den tiden, det var en sån här i väggen. Hallå, det är Almeida. Hallå, det är Almeida. Jag bara, hej mamma. Nej, det är inte jag, det är jag. Det är inte hon, det är jag. Det är min lilla syster, hon var typ gammal, 12 typ. Vad är det? Hon bara, det är Victor. Hon bara, aha. Vad är du? Så jag, säger, 12 år. Jag bara, nej, men jag är typ i ett annat land. Hon bara, det har jag ju förstått. De trodde du är död. Jag bara, svär. Hon bara, de har typ efterlyst dig så här, typ, så här överallt. Och de har gjort en minnesstund för dig typ för något. För ett halvår sedan. Jag bara, svär. Jag bara, får prata med mamma. Då går hon och säger så här som barn är. Så hon bara, mamma, här, det är Victor. Mamma bara, va? Det är Victor. Hallå, hon bara, Matilde? Jag bara, hej, det är jag. Hon bara, billigt talat.
Hon svimmar.
Typ hon säger, mamma har tappat sig, min syr. Hon har så här. Sen så väcker hon så, och så säger så min styrfars. Han bara, hallå. Jag bara, hej, jag är... Så han bara, vad är du? Han bara, hallå, vad fan har du hållit hus? Men nu har det alltså, det här är alltså... Det är alltså två veckor efter när jag... Förstår ni? Det är alltså två veckor. Han bara, vad fan har du? Vi har försökt dig i två veckor och de har typ haft en minnesstund. De tror du är död, idiot. Vad fan är du? Vem är du hemma hos? De tror fortfarande jag är kvar där. Jag bara, nej, jag har tagit en båt. Jag är i Brasilien. Han bara. Han bara, säger till min mamma. Han bara, han är i Brasilien. Hon bara, ah. Jag bara, kan ni hjälpa mig hem? Hon bara, vad sa du? Kan ni hjälpa mig hem? Hon bara, hej då.
Shit.
Så la morsan på. Jag bara, hur kan hon?
Efter allt jag gjort mot henne.
Hur kan hon? Zumbala, så här. Då är det sjukt.
Hur lång tid tog det innan du kom hem från Brasilien?
Ja, och då är vi tillbaka i den här grejen.
Mm.
Då han bara... Han bara... han bara visste
polisen
inte, alltså. Han visste inte vad han skulle. Han var ju så färskings nu, alltså ung typ. Mm. Så han var så här, han bara, det här är så här, det var inte det här jag skrev under. Han kom hit för att tjäna lite cash, få lite extra pengar. Sen där var värsta fattiga luffaren. Och sen den där rödhåriga, han är inte ens här. Så han bara, no win situation. Så att han ringer, han bara, du måste typ följa med. Så de tar med mig till någon kvartell som det heter för poliser, där jag sitter. Så börjar de kolla, och så går han och kollar in i, vad heter det, den staden. Och så ringer de till svenska konsulatet, för det fanns ingen liksom, nu är jag i Belém igen, förlåt. Så då kollar han, det fanns ju liksom ingen, vad heter det, ingen ambassad, utan det fanns bara ett konsulat. Och då kommer signor Joakim, som han hette. Och han bara, hej, 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 och då kollar de vem jag är.
Alltså en Joakim från Sverige?
Nej, han heter Joakim, aha, det är hans namn. Aha. Han bara, jag pratar bara portugisiska, men lite svenska, jag har, du vet, men vi ska ringa en kvinna imorgon, du måste se till så att, nu blev ju han som min gode man. Så han tog hand om mig liksom så här, och liksom ringde till svenska ambassaden i en annan stad, jag kommer inte ihåg vilken det var, om det var faktiskt Rio eller något. Hon bara, hej Annika, hon bara, men vänta, jag har typ badat eller någonting så här. Hon bara, hej, och så bara pratade hon med mig, och då kunde hon bekräfta att jag pratade riktigt svenska. Det var ju det som var grejen. Och under den här tiden så åkte en polisman ända till den där lilla hålan som jag hade varit och fick bekräftat den här storyn att jag hade kommit in. Så då kom han tillbaka, och det här, allt det här tar några dagar. Men jag är fortfarande i den här, vad heter det, i det här boendet, ja. Och så en dag så säger de till mig, de bara, du måste följa med oss här. Så då tar de med mig, så då låser de in mig i en cell tillsammans med 18 stycken små grabbar. Och jag bara, så jag sitter där i, vad är det, 7,5 dygn. Mm-hmm. I brasilianskt ungdomsfängelse. Och det är en av de flummigaste grejerna jag har varit med om.
We have had very different Brazilian trips, but continue.
Det var helt sjukt. Så då så var jag där, och de efter 2 timmar så insåg de att den här killen måste liksom vara på ett eget där. Att jag var inlåst, men jag var tvungen att vara på en egen area. Så att de gjorde liksom en egen cell bara så att jag inte skulle bli typ
slaktad.
Ey, de tog mina skor direkt. Han bara, dame chapatos. Han bara, ey, och så, du vet, då hade de så här små hål också i marken där man skulle skita. Så det var så helt sjukt. Och jag fick, du vet, första natten, då sa de så här, du ska sova där. Så då fick jag sova mellan så här 2 latriner. Och jag bara, shit. Så jag bara, bo! Så det var helt sjukt. Så efter 2 timmar, de bara, nej, 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 du får inte. Så då skaffade de ett utrymme för mig. Då fick jag vara där, och det här var ju mer som ett straff för att jag var i landet olagligt. Så att jag gjorde alltså 7 dagar för att jag hade, vad heter det?
Smugglats in dig själv.
För att jag kommit in, att jag var där illegalt. Mm. Lång historia kort, va? Det har varit lång. Svenska konsulatet valde, svenska utrikesdepartementet lånade mig 18 000 kronor till en flygbiljett. Så de köpte den dyraste flygbiljetten hem. Första omgången missade jag planet med typ en halvtimme.
Alltså biljetten kostade inte 18 000. Nej, de köpte flera biljetter.
De köpte 2 biljetter. Så, och så nästa. De köpte 3, förlåt. Och så nästa så gav de mig pengar för att köpa en ny biljett. Då så gick jag och slösade de pengarna. Och så tredje så sa de så här, vi köper en biljett åt dig och så får du bo på konsulatet.
Men Sverige alltså.
Slöseriombudsmannen skulle ha.
Three times sending money. First time missing, second time spends it.
Yes, yes.
Jag fattar inte, du kontaktade dem.
Ja.
Varför missar du planet och varför slösar du bort pengarna?
För det första, för att jag var så jävla bränd. Och jag var som en jävla bortskämd snorunge. För att jag trodde att allting gick att lösa. Och då är det lite som svar eller liksom återkoppling på det du sa från början. Det här med SOS och hur man curlade mig. Hur jag egentligen borde faktiskt fått riktiga konsekvenser. När jag gång på gång hamnar liksom inom socialtjänsten. Inte kriminalvården, eftersom jag var alltid under 18. Så att jag fick ju liksom inga sådana påföljder. Men det var hela tiden att jag fick fortsatt skyddstillsyn under socialtjänsten, speciella föreskrifter, ett samtal i veckan med den. Och det var så här, Victor, man curlade, men Victor, det kommer gå bra, bara du gör, alltså, du vet, det var bara, alltså, jag bara liksom.
Tänk om hela den här båten och Sean och den där nigerianen och guineanen och alla de här, att allt det här var egentligen SOS som hade iscensatt det. För att du ska få lära dig en livsläxa.
Ja, och jag lärde mig inte ett skit. Och jag lärde mig inte ett skit. För att summa summarum var att när de gav mig allt, alltså först köper de, första gången får jag flygpengar. Då köper vi en biljett tillsammans, jag och den där gubben. Då missar jag ju den. Andra gången får jag pengar igen. Då väljer jag inte att inte ens möta den där gubben, utan jag går ut och festar, för då var det någon grej med den här killen. Han dök upp igen, den här, vad heter det, Nya Zeeland. Han bara, hej, jag bara, hej, I'm rich man. Så vi går ut och festar, horhus och hela det här löpet. Och sen tredje gången, då bara, de bara, nu får du vara nog alltså. Så då fick jag vara i det här konsulatet i tre dygn, fick typ inte riktigt gå ut. Och så liksom han hade mig, han tog med mig hem till sin familj. Och kidnappade han känslomässigt. Och så jag bara satt med han och hans familj och hans dotter, och du vet, satt och åt mat, och han bara, imorgon åker vi. Och så fick jag med mig på planet, och så flög jag direkt till Frankfurt. Jag kommer ihåg hur jag kör på planet, bara en massa tyskar. Och de bara, och jag verkligen kände den känslan att de här vill inte åka samma plan som mig alltså. Det var bara en känsla, du behövde
för
inte
att det var svart eller för att du var svensk?
Förmodligen för att jag var
svensk. Det var väl mycket svensk. Ovanligare på den tiden också.
Att svarta flög.
Nej, men att...
En flygande sitter.
Dina inte rasist, men...
Dina mest... Han är...
Nej, men på ett plan från Tyskland i Frankfurt från ingenstans.
Vad sa du?
På ett plan från Frankfurt i Tyskland från ingenstans.
Nej, Frankfurt ligger i Tyskland, hur tänker du?
Nej, men var du den enda svarta där?
Ja,
ja, jag säger,
det var inte så
ja,
skit.
Jag säger.
Men det, ja, du har ju rätt. Det var så här. Och jag bara hamnade, och du vet, jag var ju inte så här en proper svart man heller. Jag var helt gråfnoskig. Och jag kommer ihåg, jag hade afro, min mustasch var helt oreglerig. Och du vet, och jag hade så här tonårsfjun som skägg, och så hade jag någon så här, någon vild som Bob Marley t-shirt. Som, och alltså, jag såg ju som värsta jävla luffan. Alltså. Och jag bara gick in och bara pratade svenska också. Så här, helt så här. Ja, men... Vadå, kan man inte liksom, vad ska man sätta sig? De bara, signor, så, och så var det en sån, du vet, det är tysk plan också. De bara, Achtung, Steine, meine, weine. Och jag bara, ja, deutsche språken, nicht, svenski. De bara, käften, idiot. Så satt jag med en skitfet turk som bara, nej, vad heter det, tysk. Som åt ölkorv och bara kollade på mig så grymta hela vägen. Och jag bara satt där liksom.
Han var orolig
och jag kommer ihåg boken som jag läste också. Lammen tystnar, glömmer jag aldrig. Liksom på svenska. Men hur som helst, och så kommer jag till flygplatsen, och då är det liksom två köer. En kö för EU-pass, och det var ganska nytt också, den moden. Och så en kö för de som typ inte har EU-pass, the rest of the world. Så att jag gick ju direkt.
Så alltså en vit kö och en svart kö.
Det var exakt det, men jag, eftersom jag är PK så lägger jag den så. Men då var det en kö med alla vitingar som stod där och sådär. Och så längst fram så stod en vakt med någon cheferhund, och han, och det här är kön. Alltså den här kön är ganska så här, den är ganska städad kö. Den är så här rak, och så någon vilsen väska. Någon hänger på snedden, men det är inte mer än så. Så jag ser ju liksom.
Det är ju tyskar.
Jag ser hur han liksom så här. Och sen den andra kön, det är så här somalier och allt vad det heter. Och det var den tiden, och det var ju då också, det var den här somalieboomen. Det här är ju 90, right. 94. Mm. Så det var skitmycket somalier, och de så här helt ramsniga, och de gillar. Så då var det någon som, han bara, nej, nu är sina fina och hajs är. Typ okay. Sådär, han menar, gå härifrån, gå och ställ dig där. Jag bara, shit. Så det började bli tjafs, så de liksom, så när jag kommer fram, då kollar han på mig så här, han bara, kom. Så då kollar de mig, vad jag hette, och då, jag fastnade jättelänge. Och då liksom fick jag säga mitt personnummer, jag skulle säga det baklänges, det var skitskumt. Vem gör det? Jag bara, va? Så här, och han bara, ej! Och så hade den där hunden som också inte gillar svarta killar. Så att det var skitskumt.
Jag reagerade också på att du sa det fel baklänges.
Hunden bara, ej, vad är det för osmart snubbe? Så då fastnade jag, och vad slutade det med? Jo, att jag blir återförsenad, så då kommer jag. Så då är det såhär, signor Victor Dalmeida, du måste komma till gate, bla bla bla. Och du bara sprang till tåget, eller förlåt, flyget. Och så kommer jag in på SAS flyg. Och så kändes det ändå inte som hemma. För alla bara, vilken jävla idiot alltså, vad fan, jag vill hem. Så satt jag med någon rofferuff här bredvid. Och skitlack, han bara, du får fan passa tiden, grepp jävlar.
Första
och så bara öppnade en sån här Vasa knäckebröd, du vet, som sådana som är i plats. Och jag bara, okej, okay, nu är man hemma. Så kom jag hem. Och den där skulden, den hade jag jättelänge. Så det var en av mina, alltså du vet, innan
flygbiljetterna.
Alltså, ja, jag, så det är alltid så här, under många år sen när man hamnade på kåken och sådär. Han bara, har du skulder? Jag bara, jag tror att jag är skuld. Så kollar han, nej, du har en skuld till utrikesdepartementet på 60 000. Och liksom, den bara tickar på. Mm. Så de, så att,
har du betalt den då?
Ja. Jag är ju rätt för mig.
Till slut.
I slutet av dagen. Blev skuldfri för en månad sen.
Shit, vilken story.
Shit.
Hur reagerade din mamma då när hon?
Nej, men min mamma pratade inte med mig ordentligt på jättelänge. Det blev jättesamt, men det var så mycket annat som vi hade så att liksom och så där. Jag kommer från en dysfunktionell familj. Min mamma flyttade till Sverige innan mig, så hon lämnade mig på Kap Verde när jag var ett litet barn. Så att vi har ju redan en relation där liksom.
Men varför flyttade du hon till Sverige?
Jag ska berätta. Kap Verde var, som jag berättade, under självständigheten. Och min mamma jobbade, så då fanns ju en gerilla för självständighet. Och min mamma jobbade inom den gerillan.
Vänta nu, fan. En typ av mujahedin.
Ja. Så det finns ju bilder på, alltså min mamma har ju mig på ryggen i en sån här knyte som man har, och sen så liksom var hon kokiska och så hade hon en kalashnikov.
Mm-hmm.
Hon jobbade liksom. Mm. Så att det är liksom...
Hardcore.
Va?
Hardcore.
Ja, det var hardcore. Och jag föddes med salmonella. Det är en magsjukdom. Vet vi kanske alla. Men så jag började ju gå väldigt sent i livet. Jag började typ gå när jag var nästan 3 år gammal.
Mm.
Så jag höll ju på att dö flera gånger. Och SIDA, svenska SIDA, hjälporganisationen, var ju opererade i de här länderna under de tiden. Det var ju liksom, ja men du vet, självständighetsländerna. Och en person som jobbade inom SIDA var en kirurg som heter Sven Aschberg. Han och hans fru jobbade där. Och de blev väldigt goda vänner med min mamma. Och på den vägen så bestämde sig... Han bara, fan, jag skulle fan vilja hjälpa dig och liksom fixa ditt liv. Sa han till min mamma. Min mamma var en ung kvinna med liksom ett barn och liksom så här. Så att...
Hon var inte tillsammans med din pappa?
Nej. Det, liksom, det var ju aldrig något så. Okay, ja. Utan, och sen så i slutet av dagen så resulterade det att min mamma tog ett beslut att lämna mig med min mormor. Och åka till Sverige för att sen komma tillbaka och hämta mig. Så att när jag är någonstans i den där 2-3 års åldern så försvinner min mamma. Så jag är där kvar på kafé med min mormor och min pappa som dyker upp ibland och alla människor så där. Så att hon och den här Aschberg och hans fru, de kommer hit till Sverige, så de hjälper henne med en liten lägenhet i Nacka. En sån här studentlägenhet.
Kunde vem som helst flytta från Kap Verde till Sverige?
Ja, apparently. Om liksom det finns någon som... Det kan man ju liksom fortfarande, men man måste kanske, det kanske är väl en längre process idag.
Okay.
Du måste väl kanske ha... Jag vet inte, men...
Var det någon kvotgrej, eller?
Vad sa du?
Det var ingen kvotflyktingssystem eller så?
Hon kom ju inte som flykting.
Nej, okej. Okay.
Uh-huh. Nej. Okay. Min mamma kom ju liksom som deras gäst eller vän. Så, alltså.
Ja, okay.
Men på något sätt så... Min mamma var borta ett tag, så mitt första minne, det är att mitt allra första minne är att jag är i ett rum. Det ligger det sitter en massa män och spelar, de är svartklädda. Jag minns en som har liksom så här keps, spelar, och så ligger en kvinna på en brits och hon har så här bomull i näsan. Hon är död. Och i våra länder när man dör så har man liksom men liksom förruttnelsen, så att man stoppar bomull i olika, alltså på ställen så att det inte ska lukta snabbt. Och man kör ju ofta minnesstund i en, två dagar innan man begraver dem.
Okay.
Man begraver dem väldigt snabbt på grund av värmen. Så att hon ligger där på britsen och det är den här min mormor. Den här. Och sen så ser jag två stora tjocka ben som kommer in. Och jag vet inte om ni tänker Tom och Jerry. Den här mamman är Tom och Jerry. Så där ser jag två tjocka lås som kommer in. Och någon som sätter sig på huk. Och så säger han så här, hej, nu ska jag ta med dig till Sverige.
Jag vet ju att ditt liv i Sverige har ju varit lite krångligt också. Alltså, även när du kom hem från Kap Verde där.
Mm.
Så vi har ju en del gemensamt. Alltså egentligen.
Svär.
Jag är från Afghanistan. Och du har... Vänta.
Det är ingen som har något gemensamt.
Det kommer. Jag är från Afghanistan. Jag vet att du har rökt en del rökheroin. Vi är bröder.
Opium var ju min favorit. Men det
var så?
Ja, men jag kunde aldrig bibehålla. Men absolut, jag var heroinist. Jag var heroinist i 23 år. Sprutnarkoman i 16.
Alltså, fan, det är hur du har överlevt. Alltså.
Ja, alltså, vad är de säger? Jag jobbar idag som terapeut. Mm. Och det första jag fick lära mig på min utbildning var att, och då var vi 10 i det rummet. Han bara, 2 stycken överlever. Jag bara, va? Så statistiken, ända sedan man börjar föra statistik, det spelar ingen roll hur kriminaliteten ökar eller går på, hur den är, så säger statistiken att 2 av 10 missbrukare i behandling överlever. Det är statistiken. Och den har aldrig förändrats.
Även om sprutar narkomaner då?
Vi pratar heroinister. Jag pratar om heroinister.
Ja, okay.
Heroinister, 2 av 10 överlever, och heroinist har en övertid på 7 år. Så att en heroinist som knarkar mer än 7 år lever på övertid. Så att de flesta heroinister dör inom 7 år.
Men du har hållit på i 20 år?
Jag har hållit på. Jag kan berätta att...
Men hur började det?
Jag ska... Nej, jag skojar. Nej, men jättefint. Alltså, det är bra att du...
skapar gemenskap med Afghanistan.
Ja, jag älskar Afghanistan. Men jag var ju mycket med iranier. Och de liksom, afghaner och iranier, de slogs ju om min gunst.
Om?
Gunst. Alltså, typ, min gunst. Vad heter det? Hur ska man säga? Alltså, typ... Det var ju liksom, det var, man skulle, jag hängde ju mycket med iranierna, men afghanerna var ju, de var ju på den tiden, och afghaner idag, det är liksom annorlunda afghaner än vad det var förr, tycker jag. För att de afghaner jag var polare med förr, de var ju så här, alltså det är en annan aura. Idag är afghanerna idag, de är helt järn. De bara, du måste förstå, vi dödar direkt. Förr i tiden, de känner mer integrerade, afghanerna som man hängde med.
Men vet du vad som är grejen? De kom oftast med familjer då.
Ja,
så det fanns mer... en så här social kontroll.
Ja, men precis.
Idag kommer de själva, eller har kommit själva.
Mm.
Och det är så här, det är ingen som ser efter dem.
Mm. Så att mina afghanska polare, alltså, förr i tiden så där, och så, det stämmer. Vi rökte mycket opium och sådär. Men när jag kom hem, och det är precis vid den skarven, det är bra att du plockar upp det, precis när jag kommer hem där så blir ju inte saker mycket bättre. Utan då var jag verkligen så här, du hade ju liksom levt. Och liksom, jag satt min första volta, jag fick ju göra det här straffet, de här 3 månaderna som jag fick. Och jag hade ju liksom någon cred också. Jag hade ju liksom gjort ganska mycket grova grejer. Jag var ju mycket med vänner från Jordbro. Så jag bodde ju både i Nacka och Jordbro. Men mest liksom, så jag gjorde ju mycket brott. Och det var ju liksom på den nivån där vi var livsstilskriminella. Man gjorde smash and grab, man rensade klockaffärer, det var mycket pengar, man köpte feta bilar och liksom, vi hade ju liksom den här flashiga livsstilen. Så jag hade en ganska bra cred när jag liksom åkte in på min första volta. Och sen när jag var 20 ungefär, 1994 den 14 februari, så bråkade jag med min tjej. Och jag bråkade med min tjej och så satt vi i en lägenhet, och så var det en polare till mig som tog upp liksom foliepapper. Och så hade han liksom en svart kåda på. Och så satt han och rökte sig. Så bara, det smakade. Jag bara, nej. Fan, men han bara, vad är det för någonting? Han bara, nej, men jag vet att han sa att det var heroin. Men att liksom någonstans så bara, men det är inte så farligt. Det är kanske ingenting för dig. Så kom jag ihåg att jag tog ett bloss här. Så bara kände jag så här. Spydde direkt. Det var den första reaktionen. Jag bara, fan kan man sitta och röka någonting som man spyr av sådär. Fan vidrigt. Sen gick månaderna. Och så bodde jag ihop med en annan polare som sålde heroin. Och en var afghan. Vilken kombo? Afghan och gambier.
Brukar inte vara ett bra par. Men också,
nej, men alltså, det beror på hur man ser det. I det här fallet var det katastrofalt. Och de sålde heroin. Och jag var yrkeskriminell. Så det jag gjorde, det var att jag klättrade i fasader. Jag liksom sprängde bankomat. Alltså nu vet så där. Och så brukade jag alltid komma hem. Och så satt de alltid och spelade kort och rökte hash. Och så började jag röka och jag började känna så här att jag började bli så här fryser och rann i ögonen och så här. Jag bara, fan, så du sa jag så här, jag bara, jag vill inte röka idag för jag känner att jag liksom inte mår bra. Han bara, okej. Så väntade jag 4-5 dagar, sen när jag mådde bättre så ramlade jag in i det. Men efter varje 3-4 dagar när jag hade rökt i rad så började jag känna det här. Dålig magen, rinner i ögonen och... liksom så, så jag gick till läkaren. Jag bara, under flera månader nu har jag liksom känt att det är återkommande liksom, att jag blir förkyld och det rinner ur kroppen. Han bara, nej men du har väl en instående influensa i kroppen. Han bara, ta det bara lugnt. Jag bara, okej. Så kom jag tillbaka hem och jag kommer ihåg när jag kom hem den dagen, så sa jag så här, Jag vill bara poängtera, jag var så sund i min relation till droger att när jag kände att jag inte var frisk så ville jag inte jag få i mig knark. Så tänker inte en knarkare. En knarkare tar knark när som helst. Mm. Så att jag var så sund. Så jag bara, nej men jag känner inte att min kropp är i balans. Jag känner att jag har den här. Så jag vill inte knarka idag. Men vi kan knarka sen när jag blir frisk igen. Alltså förstår
det
ni?
Det låter så sjukt det du säger. Ja, men, att du hade en sund relation till droger.
Nej men jag, men missförstå mig rätt. När jag säger sund relation till droger. Ja, att man bara
äter droger.
Men alltså, det här mentala besattheten, den fysiska allergin och den andliga villfarelsen, den fanns inte i mig igen. Det här liksom missbrukiga tänket. För den kommer nu. Då sa han så här till mig. Må han vila i frid. Wilhelmsson. Han sa så här. Han bara. Jävla grabbjävel. Alltså, han bara inte fattat att du liksom är abstinent och dålig. Jag bara. Va? Han bara ja. Han bara. Det är anledningen till att du är sjuk. Det är inte för att du är förkyld av vädret. Han bara. Du är det på grund av drogerna. Och käften idiot. Han bara. Jo. Han bara. Du liksom. Han bara. Om du tar ett blås av det här så kommer du bli helt frisk i hela din kropp. Och jag bara kände hur det rann och det, så här, det kom liksom snor från näsan och du vet och så här, rännskita. Så kom jag ihåg att jag liksom rökte den där och så liksom bara kände den där draken och bara kom in i min kropp. Det blev så varmt och jag aldrig kände det så där. Och det kändes som att hela universum gav mig en stor kram bakifrån. Jag bara kände mig helt fulländad. Efter den gången blev jag torsk.
Men jag måste fråga dig, det är inte första gången du röker heroin?
Nej.
Men så varför kände inte du dem?
Nej, för att det är första gången mitt medvetande blir medveten om att det här är det som kommer ju få mig att må bra. Så att en person som är missbrukare utan att vara medveten om att det här är det som tillför någonting gott, utan bara känner det, kan fortfarande gå omkring i en villfarelse, alltså i en förnekelse om att han är missbrukare. Men när man den dagen, alltså många missbrukare säger så här, de vet exakt när de blev torsk. De vet exakt. Då kan man ha hållit på att laborera och provat i kanske 4-5, alltså till och med år. Men den dagen deras liksom det blir den här kontakten, då är man torsk. Sen finns det de som första gången direkt. Men jag säger det, heroin är en sån helvetesdrog att den dagen du gifter dig med heroinet så är det svårt att liksom skilja dig från heroinet. Jag har ungefär haft 12 stycken dokumenterade överdoser och då är det liksom hjärt- och lungräddning och fått narkante och fått narkante utsprutade. Alltså jag har ju liksom, du ser alla de här ärren här liksom är, det är liksom de fick skära upp för att sätta liksom nålar och nu vet jag bara vakna upp liksom,
från Pulp Fiction där.
Liksom, och så sa hon så här: Viktor, du har just dött liksom likvar. Och jag bara, ni pajar mitt flum. Och så bara ut och så från sjukhuset och bara dra av de här slangen och bara spruta blod och bara ta mina grejer och bara går iväg. Och de låter en missbrukare gå iväg på det sättet utan att liksom ge dig ett omedelbart omhändertagande.
Vad borde de ha gjort?
Okej, du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb sista måltid. Dom har blate grabarna dom behöver pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix hotel. Du vet. Du måste du betala om du ska lyssna mer. Du får många fler avsnitt också. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnitt, där det finns information for att bli medlem på klubbista måltid. Det kostar som en mycket liten kafé latte ute på torget. Per månad. Let som en plet. Tak, min vän.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus,
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.